Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibasaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som vi spelar in den 23 februari här i Tranströmerbiblioteket i Stockholm inför en stor och förväntansfull kanske publik. Jag heter Magnus William Olsson, jag är poet, kritiker och ansvarig utgivare för Örnen och Kråkan. Temat för den här podden är poesi som kamp och motstånd i den nya offentligheten. Och det är ju förstås ett ämne som Edith och jag på redaktionen har pratat mycket om, därför att vår tid ju kallar på kamp och motstånd i många avseenden. Men hur kan och ska, kanske till och med bör, poeter och poesin svara den här kallelsen? Hur har poeter gjort förut och hur kan vi göra idag? Det ska vi tala om under det här samtalet som kanske tar en timme eller något sånt. Begreppen kamp och motstånd har säkert alla ett tydligt förhållande till, och vi ska säkert ta upp dem också för att det är intressanta begrepp på många sätt, inte minst etymologiskt. Men det här begreppet, den nya offentligheten, kanske jag ska säga någonting om. Offentligt, när någonting är offentligt så är det ju öppet och tillgängligt i motsats till det slutna och privata. Men offentligheten i bestämd form är ett begrepp som filosofer och samhällsvetare utvecklat för att beskriva hur man framförallt i moderna samhällen kommunicerar med, och inte bara med varandra utan också inför varandra. I vår egen tid så står ju villkoren för denna kommunikation i snabb förvandling. Internet och sociala medier har gjort att de gamla modellerna för att tänka offentligheten inte längre är giltiga, eller är svåra att använda kan man kanske säga. Och många tänkare vill helt enkelt bara släppa begreppet offentlighet eller offentligheten. Men själv i mitt eget tänkande och skrivande om poesi och kritik och samhälle och så är jag ovillig att göra det. Och därför så talar jag lite oprecist ofta om den nya offentligheten. Som är ett slags begrepp in the making så att säga. Redan den där idén om det nya är ju, det nya blir ju snabbt gammalt, så redan det att kalla någonting den nya offentligheten innebär att man måste reformulera det hela tiden. Jag tänker gärna konstverk i och genom deras verkan. Hur de tar plats och del i våra egna och andras liv. Och lite schematiskt så brukar jag säga att poesi får en verkan, blir till verk i två skilda situationer. Man kan säkert tänka sig fler, men två distinkt skilda situationer. Dels förstås när man i enskildhet läser en dikt eller erinrar sig en dikt kanske. Så som vi alla har dikter eller aktualiserar dem i vårt privata läsande så att säga. Men dikter blir också till dikter, till poesi, när man tillsammans börjar tala om dem. Och de här två schematiska situationerna, det privata och det sociala kanske man kan säga, oikos eller agora som man säger på grekiska, hemmet eller torget, det är, tycker jag, begrepp och situationer som blir hjälpta av att tänka sig termer av offentlighet. Båda situationerna och villkoren för dem står ju också starkt på spel i vår tid. Det privata, vad är ens det privata nu för tiden? Alltså inte bara det att vi hela tiden vänder det privata i offentlighet. Vi blir ju också hela tiden tankade på det privata av de plattformar som vi utnyttjar på internet. Google vet enormt mycket om det som vi anser för privat i våra liv, precis som Facebook gör och så. Så vad är ens det privata i vår tid? Och torget, vad är det för agoran? Vad är det för metafor? Är den ens möjlig idag när vi numera genom våra digitala proteser, som jag brukar säga, alltså mobiltelefonerna, hela tiden rör oss på gränsen mellan verkligt och virtuellt, mellan yttre och inre, mellan dolt och öppet. Så där ungefär skulle man kunna resonera kring det här begreppet, den nya offentligheten, som vi säkert får anledning att återkomma till på många sätt. Men här för att tala med mig om detta, om poesi som kamp och motstånd i den nya offentligheten, så har jag två underbara gäster. Judith Kiros, som är poet och har publicerat två väldigt starka, speciella diktsamlingar. 2019 kom din debut som heter O. Båda Judiths böcker har ett kritiskt moment, kan man säga. De liksom förhåller sig till annan litteratur. Och förra året, vid den här tiden, kanske lite senare, så kom din andra bok som heter Det röda är det gränslösa, som har fått all världens, det året, förra årets mest prisade bok, tror jag.
Kanske. Det är inte illa.
Nej, det är inte illa. Men du, Judith, du är ju också doktorand på, du skriver en avhandling på Engelska institutionen i Karlstad om poesi. Mm. Berätta lite, vad är ditt projekt? Vad håller du på att skriva om?
Marsha frågade mig det tidigare och jag bara stirrade förskräckt och sa ingenting. Men det är svårt att sammanfatta, särskilt nu eftersom att jag befinner mig väldigt mycket i en deadline-process. Men vad man kan, sammanfattningsvis kan man säga att jag kollar på 4 svarta brittiska poeter och ser hur de förhåller sig till eller vidareutvecklar Derridas koncept om ontologi. Och ontologi är också det väldigt kort sammanfattat. En tanke eller ett förhållningssätt till världen där man utgår ifrån att det vi vet också alltid innehåller det vi inte vet. Att det som pågår just nu alltid innehåller saker som pågick förut. Så det nutid är inte lika stabilt som man tror att det är, utan kan hela tiden på olika sätt öppna upp sig och visa det så kallat förflutna. Och för att begripa det här så använder Derrida bilden av spöket, The Spectre. Och han utgår själv från litteratur när han pratar om det här. Han utgår från Hamlet och spöket av Hamlets far. Och genom det pratar han om en tid som inte är kronologisk. För att om man tänker sig till exempel ett spöke, och nu tänker jag mig verkligen ett sånt skräckfilmspöke. Vi kommer in i ett hus, tänker vi oss, ett hemsökt hus. Vad är det som skrämmer oss? Det är ju inte ögonblicket när spöket dyker upp, utan det är att spöket ska komma. Det är då vi känner den här spänningen och den oron och ångesten. Så det är någonting som har hänt i det förflutna, ett mord, ett brott, som har konsekvenser för framtiden, som också kommer att komma igen. Och på något sätt då, jag tänker att det här är en väldigt kraftfull idé. Och en väldigt, jag är personligen ett skräckfilmsfan, så jag hoppade ju på tanken att kunna intellektualisera min hobby här. Men det jag personligen fastnade för med det här begreppet är också att Derrida argumenterar för att det här borde förändra vårt förhållande till det förflutna och framtiden, till de levande och de döda och kommande generationer utifrån ett etiskt perspektiv. Och de författare jag tittar på förhåller sig till det spöklika. De förhåller sig till de döda och de levande och de kommande. Och det utrymmet som uppstår däremellan utifrån en väldigt specifik etisk hållning, kan man säga. Så jag tittar på de här poeterna, vidareutvecklar den existentiella, politiska och estetiska metaforiken kring spöket.
Mm. Spöket är ju intressant, inte därför att det är ju på ett sätt motståndslöst. Som varelse, är det inte det?
Motståndslöst? Ja,
man går bara liksom, man går bara rakt igenom dem.
Du borde se fler skräckfilmer.
Ja, kanske. Jag har sett en del, men jag blundar hela
tiden. Otroliga konsekvenser. Att hamna på fel sida av ett spel.
Ja, men superintressant. Det var spännande med det där perspektivet också på tiden och det, inte minst framtiden är ju väldigt central för att tänka kamp och motstånd förstås. Det är verkligen spännande. Och bredvid Judit där så sitter ju Marcia Sakavakante-Schubak som Örnen och Kråkans trogna lyssnare. Känner väl igen sedan tidigare. Marcia har varit med förut. Marcia är professor i filosofi på Södertörns högskola. Och författare till ett lång rad böcker vid det här laget. Faktiskt mycket, ett stort verk har du. På flera språk, varav ett lyckligtvis är svenska. Lyckligtvis därför att det är ju otroligt viktigt att det tänks på svenska i vår tid. Inte minst vad det gäller motstånd. Och att Marcia har valt att skriva en del på svenska, mycket på svenska, och tänka på svenska betyder mycket för det svenska tänkandet, alltså filosofiska tänkandet, men också poetiska, för att Marcia har i sin filosofi alltid egentligen rört sig mot konsterna, inte minst poesin. Men utöver det så skriver du förstås på portugisiska, som är ditt modersmål. Och jag tänkte så här, jag tänkte för att föra in det här perspektivet redan i början. För dina senaste böcker, många av dina senaste böcker, så reflekterar du inte över begreppet offentlighet direkt, även om du rör vid det. Men ganska mycket om hur våra yttranden, poetiska yttranden eller andra yttranden, tar plats i världen. Hur de situeras, hur de liksom blir till hos publiken eller i det, när de kommer ut så att säga ur våra huvuden. Vad sker med tankar och känslor när de publiceras, när de blir publika i vår tid? Och därmed så har du också rört ju förstås vid villkoren för poetens och författarens och filosofernas kamp, möjlighet till kamp och motstånd. Men en av dina tankar som du varierar i flera böcker gäller möjligheten av det precisa. I en situation, medial och politisk, teknisk också, där alla yttranden och även handlingar tycks bli tvetydiga. Kan du förklara lite, för jag tror att det kan vara en intressant grund för det här samtalet, vad du menar med det som du på svenska kallar för tvetydighet?
Det är också som Judit, sådana frågor som man blir wow, måste prata länge. Men Magnus, för att svara på din fråga, så kanske vi kunde börja med att ta upp den där begreppet den nya offentligheten som du föreslår, tycker jag. Därför då blir det lättare att förstå vad innebär den här tvetydigheten. Och jag tänker på denna väldigt fina uttryck som du föreslår, som svarar mot den tyska, die neue Sachlichkeit, lite grann den nya saklighet, och den här är precis tvärtom kanske den nya offentligheten. Och jag förstår det här begreppet, vi får se vad ni tycker, under åtminstone fyra dimensioner, då kommer jag till tvetydigheten. Det första är när vi den nya offentligheten har som kännetecken att sudda bort den gränslinjen som var förut ganska tydlig. Här är det hemmet, här är det offentliga. Så i det grekiska som där hemmet var helt skydd. Kvinnorna var där inne och männen var där ute. Så inre och ute, hem och det offentliga var helt separerat. Den nya offentligheten är just detta. Det privata är genomsyrat av det offentliga. Och det privata blir privatiserat, kapitaliserat och så vidare. Så hur man skiljer. Man kan inte ens skydda sin egen, hur kan man säga, integritet längre. Och till detta har Hannah Arendt, filosofen, när hon observerar denna fenomen utan att använda ditt begrepp, så säger hon, jo, det är kört. Det går inte att få tillbaka det privata och det går inte att ta hand om det offentliga som det var förut. Men däremot finns en tredje begrepp, erfarenhet, som hon kallar för det intima. Mm. Så kanske kan man kasta en sån, att det finns inte bara dessa två sfären. Den andra dimensionen av den nya offentligheten är att den har faktiskt förändrat, skakat om, förstört och till och med, jag vet inte hur jag skulle säga på svenska, disrupted. Mm. Disruption. Så ni förstår, så alla förstår bra engelska, behöver inte anstränga oss. Men disrupted, det är sociala praxis, det betyder de olika sociala relationer som konstrueras genom arbete, genom hantverk, genom till och med industriarbete, arbetares rörelse och så vidare. De är helt förstörda av den nya offentligheten. Mm. Det vill säga, det är där som den nya offentligheten också främjar en ny form av fascism. Som inte är detsamma som det historiska, men ändå ganska fascistiskt, fast med nya uttryck. Och nya väg, nya mekanismer som jag tycker vi istället för att bli rädda ser fascism på svenska. Då ska man se fascismen och förstå varför vi lever i fascism och vad det innebär. Så det är det som är lite grann som jag har försökt att jobba. En annan dimension av den nya offentligheten då är det finns en fransk filosof, Bernard Stiegler, som han kallar den nya formen av världen, och han använder inte fascism, men jag tror att han skulle acceptera. Han pratar om det digitala kapitalismen, och han pratar att det som är kännetecken för det är bristen och förlust av existenskänsla. Jag skulle säga det vi förlorar ännu mer. Vi förlorar är faktiskt närvaro. Mm. Så den nya offentlighet, den bryter den som är kanske det väsentliga för den mänskliga existensen, är att lära sig att bli närvarande till nuvaro, till det förflutna och framtiden. Och en annan aspekt som jag tycker är viktig med den nya offentligheten, när vi pratar så mycket om AI, och jag kanske pratar för mycket.
Nej, prata.
AI och alla digitala och alla ChatGPT och alla blir skräk, och andra tycker vad fantastiskt, det kommer att lösa allting. Är att inte förstå att det handlar om ett väldigt komplicerat problem som är den som jag kallar för en när själva autonomi blir automatiserad och själva automatisering blir autonom. Det vill säga när människan som har och vilja, den moderna människan, har kontroll överallt, den blir inte längre kapabel att kontrollera sin egen kontroll. Så denna stor dröm om autonomi att röra av sig själv, för sig själv, genom sig själv, ur sig själv, är vad som definierar automatisering. Så vår idé om frihet blir automatismen. Mm. Och det är en väldigt viktig fråga att ta upp, tycker jag. Komplex.
Verkligen.
Och den nya offentlighet, bara sammanfatta allt detta, är just detta som jobbar med, och det är därför den nya formen av fascism. All fascism är entydig. Fascism vet precis vad man vill. Men den nya formen av fascism är entydig genom att tvetydiggöra alla meningar. Så det betyder vad som är höger och vänster blandas ihop. Ingen vet vad det är. Alla vår kategori, motsättningen, de blandas ihop. Ingen riktigt vet vem som är vem, vad som är vad. Mm. Det betyder allt är, vad jag kan säga, det är en ontologisk mutation. Därför, om vi visste förut att något är detta, nu är något är vad som helst. Så hela processen är en process som jag kallar det väldigt ful uttryck, ni får ursäkta mig, en vad som helstisering av allting. Och det är just detta som är denna tvetydigheten. Och detta sker genom olika mekanismer. Man exproprierar mening, man approprierar mening, man överdriver mening. Men i detta det vi ser att både mening och värde och värderingar blir tomma. Mm. Och det extrema konsekvensen är att själva fråga om mening förlorar sin mening.
Mm.
Fråga om sanningen förlorar sin sanning. Det är sanningen som förlorar sanningen.
Men får jag skjuta in en grej här?
Okej, okay. Ni har jag pratat för mycket.
Nej, det var inte så. Nej. Ja. Men jag tänker så här. Kanske kan man tänka poesin i förhållande till de här fyra exemplen eller fyra sidorna av den nya offentligheten. Å ena sidan så kan man tänka att poesin är en social praxis.
Mm.
Som kanske möjligtvis skiljer sig. Det är också en intimitet, om vi ska prata med Hannah Arendt, intressant, som man kan tänka sig också. Och förstås en närvaro.
Mm.
Men den är väl där till, poesin erbjuder väl där till en autenticitet kanske, som erfarenhet i alla fall. Tänker jag. Så att möjligen skulle man kunna tänka poesin som inte ett korrektiv, men som en i relation till det du säger, som ett motstånd just mot de här fyra sidorna av den nya offentligheten som du tar upp.
Men det är ju också intressant eftersom poesin absolut använder sig av tvetydighet.
Ja, mångtydighet.
Mångtydighet. Men gör det på ett liksom diametralt annat sätt än det du beskriver. Det handlar ju om att på något sätt skjuta in sanning i språket. Alltså om språket töms på sanning genom, tänker jag, olika typer av politiska diskurser där det ena inte är det andra. Ett fascistiskt parti är inte längre fascistiskt för de säger att de inte är det.
Ja.
Så handlar det om att återbörda betydelse och tyngd till språket. Att arbeta poetiskt. Men då måste det också finnas utrymme för en annan typ av tvetydighet, kanske. Hur tänker du kring
det? Det är jättebra att du säger det. Det är en kritik som jag har fått. Men det här...
Av poeter?
Nej, av flera er. Men tvetydigheten är just det som kan kämpa emot fascismen, totalitarismen, totaliserings entydighet. Mm. Och jag försöker att beskriva hur den, när jag beskriver dessa praxis, då börjar man förstå att du har en poäng. Man säger, men tvetydighet som skapande kraft. Det har Simone Beauvoir skrivit för en tvetydighetens moral. Det hon vill också använda tvetydighet som en etisk hållning. Men jag säger så här, nu har faktiskt världens, jag säger inte spök eller onda kraft eller vad det heter, men approprierat av vår motstånd, kapacitet, former. Det är därför jag tycker det är en viktig fråga att diskutera. Vad är motstånd idag? Mm. Så. Och det är därför att jag tycker att tvetydighet är nu kappad eller approprierad av världens mekanismen. Så vi måste tänka något annat.
Mm.
Och jag skulle säga mer bara kort. Mm. Att vi måste tänka i termer av en multivokalitet.
Mm.
Det är mellantydighet skulle man kunna också, som är denna lyssnande en till varandra, men också jag tänker i termer av en plural vokacitet, något sånt. Nej?
Men är det inte, jag ska försöka konkretisera lite här för att det blir väldigt abstrakt. Och det du, om jag förstår det rätt, Judith, och det håller jag verkligen med dig om, så är att läsa en dikt är ju alltid annorlunda var gång man läser den. Och inte bara att den är annorlunda var gång man läser den. Varje gång man har läst den så måste man läsa den på nytt, för att den är oläst när man väl har läst den. Och den där, det är en särskild form av polysemi, eller ska vi säga, av mångtydighet. Jag vet att jag skriver just nu efterord till en översättning av en spansk poet som jag älskar, Antonio Gamoneda, och han hävdar hela tiden att han hävdar till exempel att poesin är inte litteratur, för att den beror inte av litter, av bokstaven, utan den lutar sig på lätet. Det är en form, och som man vet så låter någonting alltid annorlunda. Det som står där, poesin står inte där, utan poesin uppstår så att säga var gång när vi läser den. Och i den meningen så finns det en slags, jag skulle inte kalla det för ambiguitet eller tvetydighet egentligen, det är kanske ett annorlunda begrepp, men det är en mångtydighet, det är någonting ständigt någonting alltid annat på något sätt. Förstod jag det rätt då?
Ja, precis. Men samtidigt tycker jag att det är väldigt intressant det du säger, Marcia, om det här med att liksom egentligen att vi lever i en tid där i princip allt på olika sätt kan tas över och inkorporeras i makten. Liksom. Det och, går att sälja tillbaka tvetydigheten.
Och poesi. Som,
absolut. Och det ser man kanske också i liksom hur industrin utvecklas och så. Och det är ju någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg. Ja, vi har ju tittat nu lite på olika historiska exempel av motståndsdiktning.
Ja,
och de har ju, skulle jag säga, en väldigt annan ton.
Ja.
Så när du säger det här med multivokalitet och entydighet som motstånd, det vänder ju väldigt mycket upp och ner på, tänker jag i alla fall, vad jag ser som motstånd. Liksom, eller vad jag på olika sätt har tänkt mig att motstånd kan vara i poesin.
Berätta, mig, ta ett under exempel.
Nej, men för mig att motstånd i poesi är just det här med att liksom det poetiska språket på något sätt. Jag har pratat mycket med min mamma om det här. För hon sa till mig när jag hade skrivit min första diktsamling, så sa hon, kan du inte skriva en riktig bok nu? Och jag skrattade väldigt mycket åt det. Men jag förstod ju vad hon menade. Och hon menade en bok som säljer mycket.
Mm.
Men för mig har ju det aldrig varit varför jag skriver poesi. Då skulle jag ju inte hålla på med poesi överhuvudtaget. Utan att poesi på olika sätt kan stå utanför, åtminstone motarbeta eller förvägra liksom marknaden dess övertag. Och också liksom, för jag tänker att när poesin på något sätt glider undan i mötet med sin läsare, så gör den ju det på olika sätt och under en lång period. Alltså jag tänker att, och det har ju att göra med liksom läsningens kronologi också på något sätt, att varje gång man läser en dikt blir det på något sätt en ny dikt. En dikt som jag läste för 10 år sedan. Om jag läser den nu så blir det någonting annat. Den följer den under en väldigt lång period och den utvecklas med en. Och det på något sätt ser jag som ett motstånd mot marknadslogiken. Där någonting ska gå att konsumera direkt. Det ska vara friktionsfritt. Det ska helst vara på något sätt ur tiden. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Och det är väl det jag tänker mig har varit. Men samtidigt som jag verkligen förstår vad du menar i att alla de sakerna jag beskriver kan ju också omskapas. Kan också konsumeras på olika sätt.
Ja.
Det du beskrev om. Ja.
Fråga är om vi kanske måste tänka tillsammans lite grann. Vad innebär motstånd?
Ja.
Mm.
Ja. Det kanske är viktigt. Det är för, om man säger så här, motstånd är, när man har två språk så man har alltid två ord. Hela tiden. Så jag tänker motstånd och resistance, så samtidigt.
Mm.
Och de är olika ord.
Mm.
Och motstånd har definierat inom fysiken först själva materia. Den är ogenomträngligt. Det är ju motstånd. Det är därför det är materia.
Mm.
Ja. Men motstånd, när vi pratar om poesi och litteratur och så vidare, så kan man säga man har motståndsrörelse väldigt stark som ett grundbegrepp.
Mm.
Vi har andra världskriget och motstånd, när vi pratar idag om motstånd och olika former. Det är klart att det kommer med revolution, tanke och så vidare, men motståndsrörelse är jätteviktigt. Och då tänker jag återigen Hannah Arendt, som har en inledning till en bok som heter Mellan det förflutna och framtiden, också för dina tema. Och hon säger, hon börjar så här, hon börjar med en vers av den motståndsrörelsestridare och kämpare som var en stor poet, fransk poet som heter Henechar. Och Henechar skrev en vers som säger: Notre héritage n'est pas précédé d'un testament. Vårt arv föregås av inget testament. Det vill säga, vi får ett arv, men vi vet inte vad vi ska göra med det. Mm. Men när hon diskuterar detta, hon säger, det är så intressant. Motståndskämpare, de var hårda och jobbade och strid mot tyskarna, mot ockupationen och så vidare för frigöra landet, människan, existensen. Mm. De har segrat. Och sen då, vad gör de? Platonov, när Ture hade föreslagit en underbar berättelse av Platonov som hette om The Return, efter kriget, efter kamp, så går man tillbaka till en tomhet.
Den ryska författaren.
Den ryska författaren Andrei Platonov. Så man är i närvaro, intensiv. Han var poet. Han lämnade dikten poesi. Han stred. Sen han kommer tillbaka och måste gå tillbaka till en viss intellektuell tänkande sån där verksamhet. Och han säger, när de var i kriget, de satt alltid med en tom stol. Det var friheten. Mm. Den var alltid med. Och sen hon kommer tillbaka, det är tomt. Det hon vill beskriva är faktiskt döden av den tydliga fiende och motstånd som hade en viss dynamik. Så när vi, och sen Pasolini, en annan poet som jag tycker mycket om, han också beskrev på 60-talet när masskonsumtion blev den nya form av fascism, som han beskriver också. Då säger han, det mest förskräckligt fenomen är att se hur antifascismen och motståndskampen och poesi då är själva en del. Mm. Ge föda till fascismen. Så vi har förlorat både motstånd och perspektiv för att se mot vem gör vi motstånd. Är det bara mot markens logik?
Precis.
Ja, det är för poesi själv är alltid motstånd.
Absolut. Jag tänker att här kanske man ska det här med resistens till exempel, alltså det finns ju många former av motstånd. Resiliens säger man numera ofta, som är en annan, alltså det, vi pratar ju mycket om motstånd i vår tid av olika skäl politiskt, men resiliens, alla politiker pratar om resiliens, och det handlar ju om, det betyder att studsa tillbaka, alltså det är en slags motstånd i rörelse. Resistens, det är egentligen samma sak etymologiskt som motstånd, man står emot helt enkelt. Men i resiliens så måste man röra sig, till och med hoppa tillbaka. Det är intressant, det finns många sådana former. Jag tänkte också bara en etymologi för innan jag kommer till min riktiga sak. Och det är ordet kamp, som man ju förknippar med germanska ordet kamp, va? På tyska också. Men det faller tillbaka på campus på latin, som ju betyder helt enkelt platsen för striden. Mm. För tvekampen eller slagfältet eller någonting. Så att kampen bär alltid med sig en begränsning. Mm. Platsen för där den äger rum. Och det tycker jag är intressant i det här sammanhanget. Men jag tänkte, låt oss, jag har bett Judith och Marcia att ta med sig några exempel på på poesi som kamp och motstånd. Det är, har ni tagit med någonting som ni vill?
Homework?
Har ni gjort ett homework?
Det har vi gjort.
Jag har gjort läxan. Ja? Men jag tänker på det du sa, Marcia, det här med att identifiera. Vad riktar man sig mot? Eller vad är det man på något sätt försöker bekämpa då? Och att ju mer diffust det blir, desto mer diffust blir motståndet. Och desto mer öppet just blir det för att bara bli en del av fascismen.
Mm. Just.
Vill du stötta oss i vårt arbete med att vaska fram den vassaste och mest läsvärda lyrikkritiken? Gå in på vår hemsida www.ornenochkrakan.se och använd dig av vår donationsknapp. Örnen och Kråkan tackar dig för ditt stöd.
Och jag tänker på det, till det här då, så läste jag om Bertolt Brechts Writing the Truth, Five Difficulties, som han skrev 1935. Och då pratar han ju, då sätter han ju egentligen upp ett program för hur man skriver motstånd. Mm. Och det handlar ju specifikt om att han säger först och främst så måste man ha modet att identifiera sanningen.
Just.
Och det är ju, tänker jag, på något sätt precis det du eftersöker när du säger liksom att hur möter man tvetydigheten? Jo, först och främst måste man våga erkänna sanningen. Han säger också någonting väldigt intressant apropå den konversationen vi har haft nu och apropå positionen jag nu tvekar väldigt mycket över. Nej, men han säger att man måste också ha modet att ifrågasätta den egna sanningen.
Just.
Mm. Och han säger då bland annat, och det här tyckte jag väldigt dräpande och sant. Man måste komma ihåg att de goda kanske inte förlorar för att de är goda. De goda förlorar för att de är svaga. Att det är en insikt man måste ha med sig. Alltså i sin egen kritik. Varför fungerar inte det här motståndet? Varför överrumplas vi? Fel taktik. Då måste man tänka om. Och han pratar ju också om det här med att man måste begripa sanningen. Och det är ju apropå det du sa då. Men som att om resiliens, att han pratar om det här med att vad innebär det då att identifiera sanningen? Det innebär inte bara att säga vad som är sant, utan också kunna anpassa den efter vad som pågår. Mm. Att kunna liksom han pratar om vad som återstår efter ett jordskalv. Mm. Så står grunden fortfarande kvar. Då är det den grunden man ska använda sig av. Mm. Jag hade ju också med mig en dikt av honom som ett exempel. Och det hade du också.
Ja, en annan dikt.
Vill du läsa?
Nej, vill du läsa?
Ja, du får läsa.
Jag kan inte läsa på tyska.
Jag kan fabulera lite grann och sen läsa.
Jag kan inte läsa på tyska. Men ja. jag kan läsa på... Jag hittade en... svensk översättning. Den här, en läsande arbetares frågor. Vem byggde de sju portarna i Thebe? I böckerna står namn på kungar. Bar kungarna dit stenblocken? Och det flera gånger ödelagda Babylon. Vem byggde så många gånger upp det? I vilka hus bodde de som byggt det guldglänsade Lima? Den kväll den kinesiska muren stod färdig, vart gick murarna? Det stora Rom vimlar av triumfbågar. Vem reste dem? Och över vem triumferade dess kejsare? Det mångbesjungna Bysans bestod det bara av palats. Till och med i sagornas Atlantis skrek den natt det slukades av havet, de drunknande på sina slavar. Den unga Alexander erövrade Indien. Ensam. Caesar slog gallerna. Hade han inte ens en kock med sig? Filip av Spanien grät när hans armada gått under. Ingen annan. Fredrik den andre segrade i sjuårskriget. Vem mer än han? Varje sida en seger. Vem tillredde festmåltiden? Vart decennium en stor man? Vem betalade priset? Så många berättelser. så många frågor.
Mm. Jo, det, ja. Ja. Det är intressant också att tänka på vad vi tänkte på Brecht. Då.
Mm.
Ja, det för Brecht står för den riktiga emblem av en motståndspoet.
Mm.
Ja. Men jag tänker så att idag det blev just på grund av den nya offentligheten, hastighet, olika språk. Man behöver inte kunna språk, du kan alla språk. Det finns så många program och översättningar och så vidare. Mm. Det är så lätt att skriva det man kallar för poesi, det vill säga korta rader.
Mm.
De uppstår så där väldigt lätt. Och, men en sak är att vara versmakare. Och en sak kanske att vara poet, tror jag. Men jag är inte poet, så jag är lite sån där intrus. Men jag undrar en sak är att vilken rollen har, vad betyder en motståndspoet? Hur kan vi tänka på det?
Mm.
Vi kan tänka en poet som säger alla elände i världen. Så det är en diskurs om eländen och hemska saker och så vidare som en denounce.
Mm.
Och den har versformer. Korta, den kan vara mer rytmisk eller inte så. Så det skulle vara en poesi som gör en diskurs om något. Och det är en motstånd, det kan man säga. Men poesi som sådan är redan en motstånd i språket.
Mm.
Det är redan motspråket, det vill säga det upptäcker hur språket är flerspråkig inom sig själv. Det är en sån rikedom och framförallt språket är en händelse i närvaro. Nej, någonting sånt. Och jag tänker innan jag läser den brev som jag tänkte, det kanske tvärtom. Jag hade tänkt att man kan läsa detta ifrågasättande av sin egen sanning.
Mm.
Och han har en dikt som säger till de som föds sedan. Det vill säga vi som föds efter motståndsrörelsen. Mm. Efter. Och till och med efter motstånd hade någon mening. Vi visste vad det var. Och han säger i sanningen jag lever i mörka tider. En panna som är slätt är ett bevis på känslolöshet. Den skrattande har ännu inte hört den fruktansvärda nyheten. Vad är det för tider när ett samtal som handlar om träden nästan är ett brott för det döjer tystnad ut om så många illdåd? Han som lugnt över gatan där, han är oanträffbar för sina vänner som är i nöd. Det är sant, jag förtjänar ännu mitt uppehälle, men tro mig, det var en slump. Inget av det jag gör berättigar mig till att äta mig mätt. Mm. Händelsevis är jag skonad. Om min tur upphör är jag förlorad. Man säger, ät och drick du. Vad glada du har. Men säg, hur kan jag äta och dricka om jag sliter det jag äter från den hungrande och mitt glad vatten saknas den törstiga.
Mm.
Likväl äter jag och dricker. Gärna vore jag vis, men kan se gamla böcker vad vishet är. Att undvika världsliga strider och sin korta tid. Utan frukta leva, inte tillfredsställa begären, utan försaka. Allt detta kan jag inte. I sanningen, jag lever i mörka tider. Mm. Det vill säga, hur kan man vara poet?
Mm.
I mörka tid, egentligen. Mm. Nej, det är en svåra fråga som han ställer. Men då
han ställer den frågan genom poesi också.
Just det. Mm. Men han ställer den frågan och säger, vad kan poesi säga? Det är inte något svar, men kan säga i sanningen. Jag lever i mörka tider.
Mm.
Så är det. När så har denna tung, ge tillbaka ord och ting en tyngd.
Mm.
Nej? Och då tänker jag att faktiskt tänker på vår poet som är här, en fantastisk poet, Anne Jederlund, i sin första bok.
Och här som sitter i publiken säger jag till poddlyssnarna.
Och har en väldigt tydlig dikt, tror jag, från 85, tror jag. Heter Paragraf. Och jag tror att denna dikt ger oss ett svar på något sätt. Och säger, så räcker det då helt för mig att ta ett tecken och föra det över staden och föra det över munnen och höra det. Ja, höra det. Man kunde tänka sig det som redskap utan gester. Så bara det. Gå igenom staden. Mm. Det är nästan som att kunna fånga tystnaden mellan ord. Där det är ögonblicket i vilken världen minnet träder in. Komma in. Vi tar emot. Så denna förmåga hade du tänkt. Mm. Lite så, grann. Men
jag tänker på, det är en väldigt vacker dikt. Det där Brechts dikter är ju annorlunda i sin poeticitet, får man säga.
Ja.
Jag tänker att vi ska hinna komma in på det som har med framtiden att göra också. Men jag tänker också att prata om poesi som motstånd är på ett sätt betydligt lättare än att tala om poesi som kamp.
Mm.
Därför att motståndet, en kamp har ju alla sina olika förutsättningar och pronomina och sådär, så det är kamp för eller kamp mot eller kamp med eller kamp och så vidare, inte sant? Men, och det är också, det finns ju olika typer. Jag räknade upp några typer innan jag gick hit, alltså vittnesmålet, att vittna till exempel om de mörka tider, till exempel vad vet jag, Paul Celan eller alltså något sånt, va? Uppmaningen, vakna, nu ska vi det är en annan form av kampdikt kanske. Uppmuntran förstås. Vi är många, vi är starka, vi kan. Kom tillsammans. Graffiti-poesi till exempel. Vi har pratat om i Brasilien under diktaturen till exempel. Beredskapsdiktningen i Sverige som handlade om att liksom stå ut. Hjalmar Gullberg och Per Lagerkvist och sådana som har stå ut nu. Håll ut och sådär. Härskriet tänkte jag på som en Apollinär när han reser till första världskriget i fronten, att nu, eller Marinettis, mycket fascistisk poesi också som är liksom, och så, men sen tänkte jag på en form av som kanske snarare är motstånd än kamp och som rör lite vid din bok, tänker jag, Judith, din senaste, och det är avsägelsen, alltså att helt enkelt I would prefer not to. Jag träder tillbaka. Jag träder ut ur kampens campusfältet. Jag drar mig tillbaka och lever mitt liv och skriver mina dikter och tänker mina tankar utanför tills mitt liv tar slut och så vidare. Det där var bara några exempel på kamp och motstånd som jag tänkte att man... Men alla de här och de exempel som ni också har tagit upp, kanske till och med Anns dikt där, Ann Gedlunds dikt, alltså, förhåller sig ju till framtiden. För att anknyta till det du började med, Judith. Alltså, och en av vår tids stora problem vad det gäller kampen, det är ju att framtiden ter sig reglad eller förödd. Jag läste häromdagen en intressant essä av en filosofen Marina Grathes, den spanska filosofen, som handlade om förhållandet mellan fantasi och förnuft i kritikens motstånd. Och hon menade att hennes tanke var att det anknyter till vad du sa, Judith, tror jag, att fantasin förhåller sig till gränsen, som till det som är bortom gränsen. Det är det som fantasin gör. Vi föreställer oss det annorlunda efter oss, som i Brechts sikt, va? Efter mörka tider så kommer någonting, men det är något annorlunda. Förnuftet kan egentligen bara tala om kausaliteter som fortsätter, alltså det som är i vår tid, när gränserna som vi ska föra kritik mot, eller som vi ska göra motstånd mot, till exempel klimatförändringarna eller katastrofer på olika sätt, de gränserna är finala, de har inget bortom egentligen. Och det där tycker jag är intressant. Hur, för att det är ett problem för poesin, att den är motståndspoesin och allt motstånd, att det måste förhålla sig till framtiden. Det måste kanske till och med till löftet. Vad tänker ni om det?
Ja, lite av det jag arbetar på i min avhandling handlar ju faktiskt om framtiden. Mm. Och då identifierade Derrida två typer av framtid. Och den ena är framtiden så som vi kan tänka oss den. Det vill säga en framtid vi kan tänka oss att kämpa för. Vi säger till exempel en framtid där vi lyckas få stopp på klimatförstörelsen. Men sen pratar ni också om att det finns ytterligare en framtid som är rättvisan. Och den rör sig alltid bort från oss. Det är det vi aldrig kan komma i kapp. Och det den på något sätt kräver att man alltid agerar som att den går att manifestera. Men så fort den manifesteras så måste den förflyttas igen, ännu längre bort. Och jag tycker att det är intressant att tänka sig det, för då blir det på något sätt att den typen av framtid, det är inte en utopi, utan det är någonting man själv måste skapa. Men det är någonting man måste skapa utifrån det man har här. Men det betyder inte att det kommer bli. Och på något sätt är ju tanken där att så länge vi håller rättvisan öppen som en plats eller som en tid, så kan vi också vi kan bära vårt ansvar på något sätt. Vi kan agera för de som inte längre kan agera. Men så fort vi säger att det är klart, då stänger vi ner den dörren. Och det är ju någonting som jag tycker att poesi arbetar mycket med. Att försöka dels skapa en form av kronologi inom dikten som undermineras. Det vill säga man läser en dikt från början till slut. Där har vi det linjära. Men en dikt läses ju också alltid cirkulärt. Den läses alltid mer på ett mer komplext sätt. Det vill säga ett rim eller allitteration slänger den plötsligt tillbaka till en annan del av dikten. Plötsligt så får någonting man läst i början en helt annan betydelse, eller någonting man läser efter får en annan betydelse ut efter det. Och sen finns det också den här framtiden vi pratade om innan, där man läser dikten igen och igen och igen, och fler potentiella läsningar öppnar upp sig. Och det har för mig blivit ett sätt att konkretisera vad han menar när han pratar om rättvisans plats eller tid. Att det finns ett sätt att förhålla sig till framtiden också, som är att den öppnar upp sig mer och mer, och inte bara att den sluter sig. För jag håller ju med dig om att det finns en väldigt fatalistisk syn på vad som komma skall, så att säga, som är problematisk. Jag ser det väldigt mycket, särskilt nu, tänker jag, vad gäller kriget i Gaza. Att man ser folk säga, men vad är hopp? Det finns inget hopp. Internationell rätt räcker inte till. Så vad kan man göra? Vi lägger ner. Det har jag sett väldigt mycket. Och en av de teoretikerna som jag svarar mot eller arbetar med är Mark Fisher. Han har ju pratat om det här väldigt länge. Han pratar ju om kapitalistisk realism. Det vill säga det finns ingenting utanför kapitalismen att förhålla sig till. Och han utgår från Frederick Jamesons det är lättare att tänka sig världens ände än slutet på kapitalismen. Och pratar också väldigt mycket om någonting han kallar för lost futures. Det vill säga det enda vi kan tänka oss framtiden som är saker vi redan har varit igenom. Så när man tänker sig framtiden, och det stämmer tycker jag väldigt mycket. Om man tittar på sci-fi-filmer från 80-talet. Det är ju det folk säger. Och det här kommer vi kanske kunna få en dag. Tänk, robottjänare. Det är det mest deprimerande jag kan tänka mig. Alltså nu ska vi förslava robotar också. Det räckte inte med liksom...
Det är precis det som Marina Grafesten, ja, filosofen kallar för fantasins kollaps. Alltså att vi inte kan föreställa oss det annorlunda, utan egentligen bara reproducera detsamma i våra föreställningar om tiden efter, bortom gränsen.
Precis, och det här med liksom fantasins gräns. Vad finns det bortom det? Och Ja, jag tänkte på det. Men jag tänkte också på, Marcia, jag är lite nyfiken på vad du har att säga om det här. Apropå din analys. För jag var i London för några veckor sedan och vandrade förbi mitt gamla universitet. Och där hade någon satt upp en affisch på den palestinska poeten Refat Alareris dikt If I Must Die, som spreds väldigt snabbt på sociala medier efter att han dödades i en israelisk flygattack i december. Och det är ju den här... Jag har den här ifall ni vill, jag ska läsa upp den. Men,
gör det.
Ja, ja, men det kan jag göra. Mm. När han dog då, så översattes den till liksom 40-50 språk på bara några timmar för att den spreds så snabbt i sociala medier. Och den låter så här. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. Och den här dikten är ju en omskrivning av ett svar på en dikt av Claude McKay, en sonett av Claude McKay som han skrev 1919. Och den dikten skrevs som svar på någonting som kallades för den röda sommaren 1919, när det skedde flera terrorattacker och massakrer på afroamerikaner. Och Claude McKay själv var ju jamaikansk född, men kom till USA i, tror jag, sen tonåring. Och den låter ju så här. If we must die, let it not be like hogs, hunted and penned in an inglorious spot, while round us bark the mad and hungry dogs, making their mock at our accursed lot. If we must die, oh, let us nobly die, so that our precious blood may not be shed in vain. Then even the monsters we defy shall be constrained to honor us, though dead. O kinsmen, we must meet the common foe. Though far outnumbered, let us show us brave, and for their thousand blows, deal one death blow. What though before us lies the open grave? Like men who will face the murderous cowardly pack, pressed to the wall, dying but fighting back. Och för mig, apropå det här när samtiden plötsligt glider över i någonting annat, så när jag gick förbi dikten där, så såg jag plötsligt, eller kände, kan man på något säga, parallellen mellan då och nu. Och det som öppnade upp sig för mig var också en helt annan framtid. Alltså en annan typ av kommunikation och diktläsning. Och jag vet inte om jag var liksom lite för optimistisk i det. Men det var som att jag plötsligt såg en helt annan sida av vad till exempel sociala medier kunde göra. Hur man kunde svara på dikt genom dikt och hur man kunde sprida den typen av motstånd. För vad som har hänt här är ju att dikten har blivit användbar. Alltså materialet har blivit användbart på något sätt. Mm. För det är ju, han har använt det ju liksom råmaterialet. Annat än det så tycker jag att de dikterna är otroligt olika. Jag tycker att de går åt väldigt olika håll. Men för mig, också för att jag tänkt så mycket på spöken, så var det som att se ett spöke. Eller rättare sagt, det var som att se två spöken samtidigt, överlappande. Och för mig blev det väldigt viktigt.
Ja, du frågar mig vad jag...
Ja, men apropå det här med sociala medier och diktning och motstånd och... Nu försöker jag sammanfatta allt jag pratat om den senaste timmen och få dig att svara på det.
Du vet, det är ett problem i att Vi kan skriva många saker, vackra och viktiga, som sprids jättemycket viral. Och som reproduceras eller producerar nya saker. Och men min fråga, om jag ska vara lite hård mot världen. Blir den här en förvandling av dig själv? Det här sprids jättelätt och det glöms jättelätt. Mm. Och den ersätts jättelätt.
Mm.
Den används och ersätts. Så den är denna logiken. Men det handlar inte om att förbli odödlig eller förbli sånt. Men jag tror att det som jag ser att poesi som motstånd är för mycket. Till exempel när du citerar den spanska som gjorde skillnad mellan poesi och litteratur. Jag skulle säga att när man läser en berättelse av Kafka. Allting som ni beskrev som egenskap av poesi, det är där i högsta grad. Varenda mening av Kafka som är så kort, koncis, precis, det kan man läsa på många sätt. Mm. Så detta är redan vad som ingår i all skrift. Man kan läsas, man kan tolkas poesi på ett visst sätt och prosa och så vidare. Och sen allt skrift och ord kan misstolkas, kan manipuleras, kan användas. Så det är så. Men vad är det som skulle vara den poetiska motstånd? Eller det motståndliga i det poetiska?
Men inte det två olika saker?
Det är två olika saker.
För den ena handlar om poesin som form. Och det andra, tänker jag, handlar om poesi som faktiskt rent användbar. Alltså användbar poesi. Och då menar jag att det är kopplat till...
Tänker du användbar som ett instrument?
Ja, som ett instrument. Alltså för att sprida en viss åsikt.
Mm.
Och då är inte det viktiga ifall det är bra poesi eller inte. Utan då är det ju viktiga vad den sprider för typ av sanning. Mm.
Men det jag tycker vad du pratar om är själva spridning av en viss... uppfattning om världen som måste visas, som måste ske i en värld av disinformation och fake news. Det är jätteviktigt. Det behöver inte vara en dikt. Det kan vara ett ord. Ibland kan vara en fras, en mening. Och detta är jätteviktigt. Men jag undrar om denna som är den poetiska kraften är just denna som motstår denna världen av... brukbarhet och ersättbarhet och allt kan bytas om och sprida och hasta och försvinna, är just denna kapacitet för att hitta det ordet, denna precision. Med denna precision, jag tycker det finns en kvinnopoet i Brasilien som blev upptäckt inte för länge sedan, även om hon var en fantastisk poet, men lev så fattig, så enskild, så som det separerar av världen. Hon heter Eurydice Fontella. Och hon sa, det finns en vacker dikt som säger så här: allt ska vara svårt att säga. Det verkliga ordet är aldrig mjuk. Allt ska vara hårt, ljus utan nåd, omåtligt levande för uppmärksam på varandra. Bevarandet, förlåt. Allt ska kunna såra. Det ska vara angripande verkligt. Så verkligt att det går i stycken. Tecknen saknar nåd. Det saknar kärlek. Varat är omåtligt skärpt. Och ordet så tätt att det sårar. Så denna, du vet, det gör motstånd själv i vår... Hur kan man säga, vår begär, allting ska vara lättugget, lättillgängligt och så vidare. Det ska göra faktiskt att vi kan uppfatta nästan som porcelan säger, vad är en dikt? Det är de spår unseres atmen in der Sprache. Det är spår av vår andning i språket.
Mm.
Så det finns en andning, en kraft av det här.
Men det, jag tänker verkligen... Alltså
det
nu,
kanske är
filosof
som behöver poesi så här.
Ja, ja, för jag tänker mig ändå, om man tar till exempel Claude McKays dikt från 1919, att den ju säkert bemöts, eller den blev ju väldigt populär på många olika sätt. Men bemöttes ju också som liksom plakat. Men liksom har bemötts mycket som plakatpoesi och så. Och den har också varit väldigt lätt att använda i väldigt olika sammanhang och peka mot väldigt olika saker. Så. Men den var kopplad till en rörelse. Alltså han var ju själv engagerad kommunist och skrev regelbundet för väldigt många olika kommunistiska tidningar. Och det arbete han gjorde, tänker jag, rent språkligt där handlar det ju om att skifta vad folk tänker sig är sanningen. Och vad språket, alltså vad det då accepterade språket gjorde. Och han gjorde det ju framför allt genom det liksom en av de mest accepterade och breda poetiska formerna, det vill säga sonetten. Mm. Så jag tänker att, till exempel när jag läser If We Must Die, alltså hans dikt. Om jag ska liksom rent personligt uppskatta den så skulle inte jag säga att det är den typ av dikt jag så att säga tycker om eller uppskattar, eller kanske till och med på olika sätt skulle säga så här, den här gör motstånd mot språket på det sättet du beskriver. Men jag skulle ju säga att det är en dikt som absolut gör motstånd i det sammanhang som den uppkom i, och också nu tydligen, eftersom den fortfarande kan användas så. Alltså det vill säga att det finns en koppling till en materiell fysisk kamp som också orsakar vissa konsekvenser för den som ger sig i kast med det. Så till exempel Claude McKay som flera gånger fick lämna USA på grund av det han skrev. Eller Refat El Harir som ju blev dödad på grund av det han skrev. Så där är ju motståndet någonting som handlar om att placera sig fysiskt och språkligt framför... liksom,
strida för.
Framför alltså i striden. Mm. Och då blir det ju svårt, tänker jag, att liksom att sätta det. Alltså det är ju inte samma sak vi pratar om som när vi pratar om till exempel att poesin måste vara precis, hård, avslöja de sanningarna som är liksom, liksom den andningen i språket eller tystnaden i språket. Det är ju också, och sen så finns ju många poeter som kombinerar de här sakerna, Celan till exempel. Men det finns ju också många som inte gör det. Och där tänker jag att det blir svårt att liksom värdera vad som är specifikt det poesin kan göra och vad som är specifikt det andra typer av text kan göra. Claude McKay till exempel skrev mycket essäer samtidigt som han skrev poesi, samtidigt som han skrev böcker. Mm. Så det blir liksom det blir ju en väldigt komplex fråga, tänker jag.
Vi måste sluta. Just jag inte alls har börjat. Ja. Kan man väl säga. Det är en så enormt stor fråga.
Ja.
Eller stora frågor som vi har rört vid. Jag hoppas att det här samtalet kommer fortsätta bland er som var här i publiken och er som lyssnar på det här. På det här samtalet efteråt, för att vi hann lägga upp för en del diskussioner och hann säga några kloka saker, tycker jag. Ni gjorde i alla fall. Nästa podd som vi kommer att spela in om en månad ungefär, den har till anledning att vår Örnen och Kråkans kritiska kalender, poesiåret, utkommer. Och då kommer det att ledas av Edith Söderström. Den podden, den kommer också spelas in här på Tranströmer biblioteket om en månad ungefär. Och hon kommer då att ta med sig några som jag inte vet ännu vilka det är, att tala om den samtida läget i den svenska poesin, kan man säga. Välkomna tillbaka då, säger jag till er fysiska publik och på återhörande till alla er som lyssnat på podden. Och tack Marcia, tack Judith för att ni kom hit.
Tack själv, Marcia.
Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenochkrakan.se.